Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hej och hjärtligt välkomna till poddarnas podd, 4 meter. Jag heter Fritz. Jag heter Fritz Fredriksson. Jag heter Fritte Fritzson och mitt emot mig sitter
Anders Thorsson Sparring.
Välkommen,
tack.
Anders.
Tack.
Hur är läget?
Jo, det är bra, tack. Jag fick ju precis ett litet blodsockerfall.
Aha.
Så jag var tvungen att...
Och då tryckte jag fram en förpackning med klenäter.
Ja.
Eller klenor som de kallas i Skåne.
Vad är klenäter?
Det ska väl egentligen vara en deg som man doppar ner i frityrsmet, va?
Ja.
Eller i olja och friterar.
Det är någon slags Sjöbos churros.
Ja, verkligen. Sjöbos churros, ja, precis.
Kom och köp Sjöbos churros.
Kom och köp Sjöbos churros. 5 för 50 kronor. Skynda på, de sista friteras nu i oljan av min fru. Majgull och det är Sjöbos godaste Sjöbos churros,
yeah.
Eller kleinor som vi kallar dem.
Friterade i äkta grisolja.
Riktig
grisolja.
Alltså kondenserad grisolja är inte som vanlig grisolja.
Nej.
Kondenserad grisolja,
ja.
Alltså om du tänker dig ju att du har alltså späck, alltså flott från en gris, va? Och sen så kokar du ner det till en riktigt, riktigt, riktigt kondenserat grisefett.
Ja, ja, ja. Det ska vara svårt att vada i den.
Precis.
Det ska vara svårvadad.
Ja, och man ska, när man äter de här Sjöbo-tjurserna så ska man tänka, fan, är jag i en svinstia nu eller? Eller är jag på Ramblas i Barcelona? Alltså det ska vara någon slags mellanting mellan dessa två ytterligheter. Och det är ju sjukt att jag har den här kulturella analysen. Att finns det något ställe i världen som ligger längre bort från Sjöbomarknaden, Ramblas i Barcelona, alltså detta kosmopolitiska promenadstråk där katalanerna går i sina finaste cardigans, söndagsflanerar med sina trevliga fina sommarskor året runt, kanske socklöst går de där små korpulenta som katalanerna är. Och det är ju en sak som är en likhet mellan Katalonien och Sjöbo, att det är goda tider. Vi har det bra. Vi har det gott. Vi lever livets goda. Mycket fett i maten och så. Så att det finns ju likheter oss. Det gör det ju. Det gör det ju alltså. Men med den lilla analysen så lämnar jag över till Majgull, min fru, som ska berätta hur hon gör kleina degen till kleinorna.
Ja, men fan, det är roligt. I Spanien så är det så stort med churros. Så det står alltid handskrivna skyltar. Det står bara två ord. Ay churros. Ay churros. Ay, churros. Finns churros.
Ja, precis.
Det finns churros.
Och folk bara, okej. Okay, men vi fattar att det finns churros.
Det är en existentiell lapp, ja.
Ay rasismo. Det finns rasism. Okej. Okay. Men finns det här? Finns det rasism här? Eller liksom mer generellt att det finns rasism i samhället? Och hur är det med då i sådana fall med churros? Är det också ett
hashtaggen yosoy churros. Yosoy churros.
Är churros mer ett samhällsfenomen? Eller liksom finns det i den här lilla kafélokalen? Min bästa.
Mamma, jag kan inte sova. Jag kan inte sova. Por qué? Ay churros.
Ay churros en la sociedad. Es un problema enorme, no? Men vad heter det? Min bästa kaféupplevelse i Barcelona. Mm. Bar kaféupplevelse. Det var ändå i Raval. Känner du till kvarteret Raval?
Nej, jag kan inte till Barcelona.
Raval är ju, var ju ett jävligt stökigt kvarter när jag bodde i Barcelona. Det var ju då alltså... Om man tänker sig på, om man tittar från havet på högra sidan av Ramblan så ligger Barrio Gothic, alltså, eller Barrio Gothic som heter på spanska, men Barrio Gothic
med gotiska kvarteren,
ja, katedral och hela den. Och på vänstersidan ligger då Raval som är gamla stökiga hor- och sjömanskvarter.
Alltså gamla Gamla Brogatan kvarteren.
Ja, lite så.
Klara Porra.
En blandning mellan Brogatan och Nyhavn och Red Light District.
Och Reeperbahn.
Och Hallstahammar. Det stämmer inte riktigt. Det är inte så.
Finns det någon sån här municipalsamhälle som är horigare än andra municipalsamhällen i Sverige?
Sverige.
Skulle Hallstahammar vara mer av ett...
Nej, liksom, Hallstahammar känns liksom oprostitutivt.
Ja.
jag kan inte komma på något som är lite lössläppt, tänker du på?
Ja, men liksom där är större chans att du stöter på gatuprostitution.
Mm.
Alltså det tänker jag inte på de stora städerna. Men just på de här, det man passerar längs med riksvägarna.
Mm, just det. Ja, men det, då tänker jag kanske något...
Tierp?
Ja, alltså, det är inget som så här osar sex direkt.
Nej,
jo, kanske något så här i Västergötland möjligtvis. Kanske Grästorp.
Ja.
Det känns lite så här... Välkommen till Grästorp. Du kan gå in på Skaraborgsbanken och ta ut lite pengar och sen kan du gå till valfritt Luder som har sin... De har kontor här bakom. Det är en trappa som går upp där på baksidan av Skaraborgsbanken i Grästorp. Och bankdirektören brukar själv vara där, så det, han kan visa vägen om det skulle vara på det viset då. Det är min bästa Grästorps-imitation.
Man gör bara någon slags här version av Bert Karlsson.
Ja, precis.
Ja, nu har jag för första gången satt i en perfekt Östgötadialekt. Varför beskriver jag Östgötadialekt?
Det är som inte kan skilja på höger och vänster.
Men okej, okay, till höger om Ramblan ligger Barrio Gotico.
Till vänster om Ramblan från havet sett, ja.
Okej, okay, men jag tänker om man kommer uppifrån.
Om du kommer uppifrån Plaza Catalunya, så då är det definitivt till höger.
Ja, och så
stage right.
Mitt emot ligger den här andra Raval.
Raval, ja. Förlåt, jag börjar bara Gotico, då är det, ja precis, ja, just det.
Berätta vidare om Raval.
Nej, men Raval, jag bodde i Raval och det var ju sådana här riktigt stökiga kvarter. Mm. Men det var ett kvarter som var under förvandling. De hade byggt ett jättestort museum som heter Macba, som heter...
Mm.
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Mm. Och som är ritat av en amerikansk arkitekt som heter Richard Meyer. Som är ett vitt komplex. Postmodernt, modernt. Slash någonstans i skarven. Där, men ganska fint hus. Som ligger där som en skinande liksom, diamant. Mitt i den här liksom, gamla stadsväven.
Mm.
Och framför där var det liksom en öppen plats. Där det var skatare som åkte. På katalansk manér, det vill säga jättesopiga på skateboard.
Alla stora städer skatare.
Ja, men liksom, även de där, liksom, där det inte borde vara skatare. Alltså det, jag lovar så här, att det finns bättre skatare i Grästorp och Hallstahammar än det finns i Barcelona. Okay. Eller på den tiden, på 90-talet, som var de var så jävla sopiga. Alltså. Alltså det är så här, det finns vissa latinska folk som ska som, så här, ta till sig så här, anglosaxiska kulturuttryck som man bara känner, men gör inte det. Alltså skateboard, no. No passaran skateboard. El musica pop, no. Liksom håll er till...
Le punk rock, no.
Jo, möjligtvis att jag tänker att Mano Negra och Mano Chao har en liten koppling.
Jo, så, men jag tycker det är de i sig... är väl ett argument mot att inte fransmän och spanjorer ska gå på med punkrock. Ja. Mano Negra.
Men det är inte punk, men det är någon slags postpunk, lite så här folk, socialist, chitan.
Ja. Det är väl svårt aktivt för Mano Negra. Mm. Alltså, det knottrar sig.
Ja.
Men... Det var så här, när man var ung och var nere i Europa och äntligen, trots liksom grav nervositet och blygsel och att man skämdes över sig själv och sin kropp och allting, lyckades få ögonkontakt med en tjej.
Mm.
Då kom det alltid någon liten Mano Negra kille och slog sig ner liksom, som var 1,60 lång och tittade på den här tjejen. Och sen var man var ute ur leken.
Ja. Men det hade väl kanske mer med din dåliga självkänsla än att han var så jävla habil som Latin lover.
Så fort det dök upp någon som hette Xavier eller Jacques, då visste man nu klockan slag. Nu kan Anders Barn gå hem till alla hostelet
det,
och sova.
Det du kunde göra var liksom bara sätta dig på honom, för det skulle inte märkas. Han skulle pipa lite där under och sen bara...
Hola. Bra.
Ja. Det blev så här någon slags Osmo Vallo-situation. Men
fortsätt med
snacka om kulturimperialism och liksom en nordbo som sätter sig på en katalan.
Jag var inte en sån nordbo.
Nej.
Jag var en nordbo som var 2 meter lång och vägde 71 kilo.
Okay.
Som en liten katalan satte sig på.
Jag förstår.
För att komma upp och få ögonkontakt med den här Veronica. Hon hette den här svenska tjejen från Karlstad som jag hade träffat.
Okej, jag förstår. Men, jag beklagar, det är jättedeppigt. Mm. Men för övrigt så var vi en gång i Barcelona så var efter en sen festkväll så gick vi på Ferran som är en gata som går där i centrala stan och då är det plötsligt får vi liksom ögonkontakt med en tjej och börjar snacka med henne lite grann och då påstår hon att hon är Manu Chaos dotter.
Ja, då var hon väl det.
Jag tänker mig att hon kunde ha varit mytoman och hittat på och var full och hon tyckte det var kul och säga något bara crazy. Men det skulle fan kunna vara tror jag så. Mm. Jag vet inte varför jag inte följde upp det. Varför följde jag inte upp det spåret?
Nej, varför gjorde du inte det?
Det är så många spår
man ska... Plötsligt så dök det upp en liten kille som heter
Manuel.
Javier. Och bara så här, hola.
Jordi heter de oftast.
Javier Jordi?
Nej, Jordi.
I förnamn? Alltså, en basker eller?
Nej, men Jordi, alltså Jorge, eller, det är ju liksom, Jordi är det katalanska stavningen eller namnformen för George helt enkelt.
Och på baskiska heter det Klaxu.
Grandapurk. Brindichrär. Men okej, men då bodde jag där vid det här stora, skinande nya konstmuseet. Min balkong vette mot museet, så det var så vitt när jag vaknade om morgonen med den här, så här medelhavssolen som slog mot från museet in på mig. Jag var tvungen att ta på mig solglasögon innan jag tog på mig kalsongerna. Det var verkligen så här, the future looks so bright, I have to wear shades. På riktigt alltså. Det var så här bländande ljus, vilket ju var bra.
Ett Pink Floyd-omslag.
Ja, visst. Men det är också de stora skillnaderna. Det här står en naken kille i solbrillor, också 2 meter lång och 71 kilo. Ingen rolig syn.
Nej, det är inte.
Nej, blek och lite smalfet tror jag var också på den tiden. Det är också sjukt med tanke på att hur mycket jag tränade. Men jag drack också en del öl. Ja. Men då fanns det en helt fantastisk bar i det här Raval-kvarteret som var... Och då tänker jag, du går på ett gathörn.
Mm.
Så var det typ två jalousier. Bara ratsch. Liksom gathörnet blev baren. Och där kunde man få färskpressad apelsinjuice, croissanger, håll nu i dig, öl. Och Torres, du kunde få Torres. Du kunde få ett glas, någon drink, någon så här enkel sinsan apelsinjuice. Du kunde få en macka med en bocadillo med jamón serrano. Du kunde få en macka med jamón york, som du känner till vad det är för någonting. Det är en vanlig burk. Eller
ja, det är sån här. Ja. Tänk att man pysslar med det även nere i Sydeuropa.
Ja, precis. Men då har de ändå varit deklarerat. I Sverige så här, vill ha en skinkmacka, då vet man ju liksom inte vad det är. Det kan vara allt från Pata Negra till någon jävla så här, picknickbog, eller hur?
Men det roliga med jamón york, det är att det följer ju också med ett gelélager. Ju äldre man blir... Mm. Ju mer uppskattar man den här gelédagen.
Oh ja.
Först när jag var liten och grät jag när jag såg det.
Ja.
Och nu så tycker jag, nu kan jag äta bara det. För det är så gott, för att mycket av smakerna sätter sig i fettet.
Ja, men att fett, men det finns, vad är det, heter det lardo eller vad heter det? Men det finns ju någon italiensk variant, också spansk, som bara är skinkfett.
Ja.
Som är rökt skinkfett, som är helt fantastiskt. Men är det också så att du uppskattar den krispiga svålen på fläsksteken också ju mer äldre du blir?
Nej, den är alltid.
Den är alltid.
Det är konsistens, är en konsistensmänniska.
Men fan vad jag skulle vilja åka till Köpenhamn med dig.
Ja.
Och göra, det kanske vi ska använda Patreon-pengarna till, att vi ska åka till Köpenhamn och gå på ett riktigt trevligt eller 2 eller 5 smörbrödsställen.
Och då ska det finnas här en ställ på bordet med där hänger snapsglas också.
Ja,
som vi ska verkligen be att få nyttja.
Verkligen. Alltså, den stora bildnings- och kulturresan kan man kalla den. Men alltså, det får vi ta när här fladdermus-aidsen har försvunnit.
Så det att de jagar minkar i Danmark nu? För att tydligen så har corona muterat gått över på minkar. Det låter ju skitläskigt.
Ja, körs vi i mink. Det är hemskt.
Så jävla, det var så äckligt reportage från Danmark. Det var ett gäng danska, jag vet inte, minksanerare som sprang runt i vita såna här, liksom, rymddräkter och fångade mink. Och slängde ner dem i någon form av gas. Avrättningsgrej. De la ner dem på en liten rutschkana, så ramlade, och sen en sekund senare kom minken ut på andra sidan, stendöd.
Men det är också lite deppigt att säga, ursäkta, varför sitter vi här? Ja, men jo, ni ska bli päls. Okej, så ni ska döda oss för vår päls skull. Ja, det tänkte vi göra. Men vänta nu, vänta, jag är inte färdigväxten. Men vi ska döda dig ändå, för att du har ett virus. Vad är det för någonting? Ja, men det är en liten, så här, en liten mikroorganism som är kroppen på dig som kan vara farlig för oss människor. Ja, men den är inte farlig för mig. Nej, nej. Men jag ska ändå dö. Ja. Ja, vi tänkte det. Vi tänkte att vi slänger ner i den här gaskammaren.
Men alltså, jag tror att minken, om minken får veta att den ska dö, så säger den bara, ja, gör det fort. Har du sett hur de har det?
Ja, det har jag inte, men jag kan verkligen tänka mig.
Det är långsmala djur, minkar. Ja, Men de kan ju inte sträcka ut kroppen i de här burarna, utan de måste ju ligga sådär. Så att den här minken som hade rymt, den kunde ju knappt springa.
Nej. Men man undrar ju vem som... Var är marknaden för minkpälsar nu? Är det liksom Asien?
Eller? Ja, men Danmark är stort. Är alltså, inte minkpäls är stort, men uppfödning av mink är stort.
Det är stort på Listerlandet också.
Vad är det då?
Det är Sölvesborg.
Ja.
Alltså Land of Åkesson, en hjälp.
Hörde du Jimmy Åkesson prata, fast utan bild? Och det var inte Jimmy Åkesson, det var en svensk minkuppfödare som då, hans namn stod, men han ville inte var med på bild. Och då var det då den etableringsbilden var Sölvesborgs kommun.
Ja.
Och ja, precis
där. Men Listerlandet är ju liksom Sveriges epicentrum för minkfarmning.
Okej.
Okay. Och det är ju rätt kul, men alltså det är Sölvesborg och Listerlandet är ju rätt speciellt.
Mm.
Alltså det är ju då det är ju SD-fäste eller mest kanske för att Jimmy kommer där, men hans sambo där, tidigare sambo, har ju varit kommunalråd där.
Louise Eriksson.
Och men Listerland är ju väldigt speciellt, och då, att de har det här fotbollslaget Mjällby då, som inte, det ska inte vara möjligt att de har ett allsvenskt lag.
Nej.
Men det finns en otrolig, alltså det finns en otrolig stolthet kring det här laget. Och när man kommer till Strandvallen, det är så jävla mysigt alltså. Det är så himla fint. Det är så här, på något sätt kvintessensen av vad fotboll kan vara när det inte är så här rika ryssar och araber som köper upp klubbar i Premier League och eller PSG, och utan det här är verkligen på riktigt.
Men det är väl inte det som Sverigedemokraterna vill försvara liksom. Det genuint svenska folkrörelsekänslan, liksom Måshöjdens BK feelingen.
Jo, men det är väl en del av det de vill. Men den delen, det köper jag över till 100%.
Ja.
Alltså det är bara vackert.
Ja.
Jag har liksom, Mjällby har otrolig respekt för det. Jag tycker det är så jävla vacker saga liksom.
Jag håller med. Jag är också väldigt förtjust i det där när man hamnar på ett ställe där folkrörelsen funkar. Det fortfarande är så här, vi hälsar motståndarlaget med en applåd eller med ett hej. Och,
precis.
Ja. Och du köper en korv utan bröd, det är bara pappret och det är så här sassa, brassa, mandelmassa.
Verkligen.
Och sen leder folk en cykel hem för de är lite påstrukna.
Verkligen.
Ja. Ja.
Eller kör sin liksom pickup truck hem, fast de är lite påstrukna. För på Listerlandet så finns det kanske så här 0,2 polisresurser.
Vi har liksom rört oss som en slags jojo mellan Ramblan och Barcelona och Raval och sydsvenska brunbygder.
Ja, det stora och det lilla.
Ja, men det är märkligt.
Gemeinschaft och Gesellschaft.
Ja, men det är också, vi på något sätt också, vi är så isolerade här nu. Vi är hänvisade till
det.
Den
inre resan, Anders.
Ja,
vi sitter på mitt kontor här och det är helt tomt här. Och, alltså, det ska vara folk här liksom, men det är ingen här.
Nej.
Alltså, Nisse hyr ju här och Jossan hyr här. Isak Jansson hyr.
Det är fan humoreliten som hyr här.
Ja, men ingen av dem är ju här. Jag tror att det kanske är lite olika anledningar. Men Nisse kanske är här för att han inte tar sig för. Men Jossan är nog här mer, inte här för att hon vill så här, alltså respektera regler och råd och restriktioner. Men det hade varit kul om det blev lite befolkat igen. Men vad ska man göra liksom?
Ja. Jag gjorde bort mig i förrgår. Jag snackade med Nisse
okay.
på telefon.
Ja.
Och det var jävligt trevligt. Vi pratade länge.
Mm.
Pratade om amerikanska valet och vi pratade lite om vin och sånt där.
Ja, så visade det sig att han var Trump.
Ja, det var han inte kanske. Om det finns någon med så här vettiga åsikter så är det Nisse Hallberg.
Men ni ligger nog ganska nära varandra.
Det tror jag. Ja,
alltså på, ni,
jag misstänker jag att jag kanske eventuellt är hans ideologiska förebild.
Ja.
I vilket fall som helst så pratade han om att han hade tyckt att han läckte sin lägenhet för det luktade svavel överallt. Och så kände han att det luktade svavel överallt, även ute. Och då vet jag att Nisse är en av Sveriges mest liksom, potenta hypokondriker.
Mm.
Men jag kunde inte låta bli att säga, det där ska du kolla. Varför då? Vad kan det vara tecken på? Vadå? Ja, men det kan ju vara tecken på att du har en liten stroke. Nej, men det är under stroken. Hur länge man har stroke? Nej, men alltså det är ett förvarning. Helvete, Anders. Helvete. ta en kry nu, helvete. Klick.
Men är det så att svavel, alltså att man känner doften av svavel, är, kan man täcka på att man får en 10 eller en stroke?
Jag tror det. Wow. Men jag tror inte att det är så att du känner...
Men du vet att min tjej är neurolog, va? Alltså, du vet att jag kan kolla
det. Ja, men gör det då. Kolla det så återkommer du om det nästa vecka.
Ja,
så,
ja.
Men vilket fall som helst, så grejen var så att det är, men känner man inte det när man har stroken, sa Nisse. Jo, men fan, sparring. Satan. Varför sa du så där för? Jag ber jättemycket om ursäkt. Jag ber verkligen om ursäkt. Jag försökte inte göra mig rolig. Jag blev på riktigt orolig. Ja, men fan, tror du att jag är orolig?
Det är roligt att din imitation av Nisse Hallberg är bra. Men den är också lite Gunilla Hallberg. Hans mamma. Men,
därför att Nisse Hallberg och Gunilla Hallberg är ju typ... Det är som att man har delat... De har ju samma genpool.
Ja, så är det.
Olika miljö.
Det är 50% av Gunilla Hallberg och Nisse Hallberg. Men ja. Alltså det är klart att de har mer och mer. Så här, ju äldre Nisse blir, desto mer blir han.
Ja, för man blir ofta, östrogenet rinner ju till.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Ja.
Men vilket fall som helst så vill jag, för jag vet att Nisse lyssnar, jag ber jättemycket om ursäkt för det här. Och sen såg jag att vi hade ju kontakt igår också, då var det ju, du är helt korrekt. Du har ju inte fått en stroke.
Nej.
Utan det är säkert att det ligger i drutt.
Det var lugnt. Ja. Men det är kanske, du får betala en kry då. Eller?
Ja.
Swisha en kry.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du, vi har ju sagt att vi inte ska prata om det amerikanska valet därför att det gör alla andra, och idag är det fredag och det är ju, vi är mitt uppe i någon slags oändlig jävla valräkning, och det här kommer släppas på måndag, och då kan precis vad som helst ha hänt. Men förmodligen så är det fortfarande så att man har räknat bara 89% av rösterna i Arizona, och fortfarande är det 0,8 procentenheters övervikt till Biden. Men man vet inte så egentligen, men för igår så såg jag en i morse faktiskt var det, så såg jag en statsvetare som var rätt skön i Rapportmorgon eller Nyhetsmorgon på SVT. SVT Morgon. De jobbar ju väldigt hårt för att få det där att svänga, och det slår lite hårt åt olika håll, för att det är som att de inte riktigt har isolerat vem som ska titta på det, tycker jag.
Men vem ska titta på?
Det är som att inte SVT vet vem som ska titta på Nyhetsmorgon. Eller på deras morgonprogram. Medan TV4, det är så solklart. Det är liksom, du har, ju mer man tittar, desto mer känner man. Jag gillar Marcus Oskarsson plötsligt. Jag uppskattar honom.
Det ska inte vara möjligt.
Nej, jag vet. Men grejen är att han är så tydlig. Och han kommunicerar ju så brett.
Men du menar att de som tittar på TV4 är barn? Är det så?
Nej, jag menar att det är vanligt folk. Men också på något sätt så här, jag kommer ihåg för 20 år sedan så gick jag på en TV-producentutbildning. Och då pratade vi med en TV-utvecklare. Jag tror det var Johan Westman som sen blev kanalchef på TV5. Kanal 5. Och han sa att om du ska pricka en tittaren, den genomsnittliga tittaren, då ska du gå till Kupolen i Borlänge och fråga folk där vad de vill ha. Då kommer du slå så brett som möjligt, och det känns som att det TV4 har gjort. Och det gör också att man på något sätt, när man tittar så här, så känner man att de har någon form av märklig legitimitet, vilket jag tycker saknas när jag smäller på SVT imorgon. Därför det kan vara en väldigt knastertorr intervju med Anna Kinberg Batra om någonting, men sen så sitter det två P3-profiler och har någon slags panel, lite knässetaktigt samtal, när de pratar, man river av det, och då känner jag såhär, nu sappar ju hela Borlänge bort, över till Marcus Oskarsson som står med en ful liksom Hugo Boss-kostym och den här amerikanska flaggan som slips, och och förklarar valet. För det är mycket tryggare, det är mycket mer så det är så här, jag känner så här att Marcus Oskarsson borde få bli årets julvärd i SVT, då skulle de få ännu mer tittare. Men det var egentligen inte det jag skulle prata om, utan i morse så var det en statsvetare i SVT-studion som faktiskt var så där skön och bred, så jag kände han kan kommunicera med alla. Men då frågade de just, varför går det så jävla långsamt att räkna rösterna i USA? Då sa han så här, jo, därför att USA är ett administrativt u-land. Där betalar man fortfarande med checkar, där faxar man fortfarande viktiga papper. Mm. Och för jag hade en upplevelse igår som är kopplad till våran podd. I vanliga fall så brukar vi gå igenom nya patrons någonstans. Vi brukar vara klara här ungefär. Nu har vi inte fått några nya patrons, vilket på ett sätt känns lite skönt. För då kan vi flamsa om Västergötland och Listerlandet och Ramblas och Churros och sådär. Men det som händer är också att det kommer in pengar då från de här patronsarna. Och de förs över sen till ett PayPal-konto som vi har.
Just det.
Och genom det så betalar vi pengar till Marcus och sen så köper vi lite sladdar och sånt där. De där pengarna då tillhandahålls av PayPal och valutan är dollar, och det, vilket får mig att tänka att det här är väl en amerikansk företag. Och nu så vill de att jag ska uppdatera mina personuppgifter. Och då hamnar man i det här som han pratade om, det administrativa u-landet. Där jag så här, jag tar bara per reflex upp min e-legitimation och tänker, vad klickar? Jag ska scanna in ett bevis, till exempel min adress på en telefonräkning och skicka till dem för att bevisa att jag är jag. Jag ska ta ett foto med min kamera på mitt körkort och skicka in. Och så har jag ju också dumt nog bytt namn eftersom jag har gift mig. Och det namnbytet gick igenom efter att vi hade startat podden. För att jag var lite seg med att skicka in papperna. Men nu har jag, förut hette jag Anders Sparring, nu heter jag Anders Thorsson Sparring. Och i PayPals ögon är det två helt skilda personer. Därför att personnummer jobbar man inte med. Och eftersom jag är inte amerikansk medborgare så har jag inte gjort någon social security number eller någonting. Så då ska jag alltså leta upp vixelbeviset.
Men var det så att du skickade in och sen kom det tillbaka?
Ja, så skickade jag in. Och sen så är vissa fält återigen röda för att PayPal förstår inte koden som jag har skickat. Och jag försöker och försöker och försöker. Och också apropå inre resa, hur liksom den här, hur jag går mot någon slags inre jävla krasch. Inre stor liksom så här seriekrock på E4. Och plötsligt så bara så här, ja, men det är så här krångligt det är för dem att räkna sina röster. Precis så här komplicerat och franskt är det.
Men det är inte ens franskt.
Jo, det är det inte det. Är det inte egentligen så att när den här världens största och yngsta demokrati bildades, så de har ju inte varit demokrati länge, men det är ett ungt land. Då tittade man på Frankrike. För Frankrike hade gjort just gjort en stor revolution. Och man skissade. Det är därför de har en så här obegriplig liksom maktfördelning med högsta domstolen och senaten och representanthuset och sen presidenten. De har fyra maktfaktorer.
Ja, för att man brukar prata om tre. Alltså
senaten och representanthuset, kongressen.
Ja, kongressen, den verkställande, dömande och lagstiftande makterna. Ja, och det är ju Montesquieus maktdelningsprincip.
Ja, Montesquieu.
Och han är ju då en sprungen i franska, vad ska man säga, upplysningstraditionen. Men grejen med franska revolutionen var ju också att de hade otroligt så vetenskapliga ideal och liksom effektivitetsideal, att liksom metersystemet numrerade om, eller det var för sig Napoleon, men numrerade om gatorna. Men, och det är ju liksom raka motsatsen.
Jag vet, men jag tror ändå att det är skissat på franskt, det franska systemet, men att ett papper ramlade bort när fransmännen skickade över så här manualen, så här gör man. Så här sköter man administration. Men det är, alltså Frankrike är också brutalt komplicerat. Har du försökt betala en parkeringsböter i Paris?
Nej, det skulle jag inte göra.
Nej. Jo, det skulle du när en hyrbil.
Ah, okej.
Okay. Ja. För annars så åker det på Visakortet. Ja, men då går ju till ett polisstation betalar. För det första ser man väldigt förvånad ut när man betalar. För att i Paris så upphävs ju alla parkeringsböter så fort det är en ny mandatperiod i ditt arrondissement. För att den borgmästaren, ett vallöfte, efterskänker alla parkerings... men... Om du är där på semester så måste du ändå liksom. Då går du till en polisstation, betalar, han ser väldigt förvånad ut. Han ropar på någon. kommer in någon tjej med en kassakista av trä med en liten nyckel som öppnas. Sen så tar man fram då sjukt mycket euro, typ så 150 euro, ger dem till honom. Han tittar på dem, räknar dem, lägger ner den där. Och sen så får man ett papper som man betalt. Sen ska du ta det till andra änden av stan för att få en stämpel. Och sen ska du ta det tillbaka och lämna in det. Och sen ska du faxa skiten. Till biluthyraren utanför flygplatsen Charles de Gaulle. Så komplicerat är deras...
Men jag hör ju, alltså jag hade kanske lite för höga tankar om Frankrike.
Fruktansvärt komplicerat. Men... Det känns som att i USA så är det här liksom lite europeiskt. Det är så här, wow, det är liksom, det ska vara lite krångligt. Lite så här, så här funkar det i gamla världen. Och vi vill inte vara sämre, så vi ska också ha en, för USA är ju också ett brutalt komplicerat byråkratiskt samhälle. Trots att det är så här Land of the Free och Villa Västern och vem som helst kan bli sheriff och så vidare. Det är bara settle down och liksom hugga in ditt jävla namn i någon barkbit och så bor du där. Nej, det är så brutalt. Och nu sitter de här med sin fruktansvärt komplicerade. Har du sett bilder hur det ser ut inne på de här valkontoren. Det sitter så här, folk, det ser alla helt panikslagna ut. Alla har sina de här blåa coronamaskerna nerkörda på hakan. För det är liksom en ny så här swaggy stil som folk håller på med. Att man kör ner coronamasken som någon slags jävla skepparkrans. Och så drar de runt där inne. Stressar, står köer med någon fax. Och det ska kopieras på att man ser det ligger på så sätt kan jag på sätt så här, förstå att Trump tycker att det luktar valfusk. För det ser ju brutalt komplicerat ut. Och så ska de här valarbetarna stå och köa framför någon myndig person som sen bara, okej, nu är den.
Ja.
Alltså det är... Ja.
Men det är liksom upplagt för fusk.
Fusk och fel. Det är ett system som också egentligen är väldigt säkert, men extremt krångligt.
Men har du också dessutom då, förutom det här att det är liksom ett byråkratiskt eller administrativt urland, så har de ju då i vissa delstater, som till exempel Pennsylvania, då har de ju lokala regler som då säger att man inte får börja räkna förtidsrösterna förrän valet är avklarat. Ja. Men i andra delstater så går det alldeles utmärkt. Men det är väl också en del av den här lokaldemokratitanken, att delstaterna bestämmer väldigt mycket.
Det är en union, det är inte en stat utan det är en union.
Ja.
Men det är också så att man kan titta på reglerna i baseball. Har du försökt någon gång sätta in reglerna?
Jag var på en baseballmatch en gång.
Ja, hur var det då?
Det var ju så här, det var ju några innings då. Innings är deras perioder. Och sen men i övrigt så förstod jag
det är fruktansvärt komplicerat.
Men det jag förstod var ju liksom att man kunde beställa öl och läsk och chips och popcorn hela tiden. Och de hade så här jättegoda, det har vi pratat om någon gång kanske, att de hade så här jättegoda så här baconchips med sån här, tänk dig så här, du bara dränkta i sån här ostsås. Och man vet att den här osten, den består av så här 2% ost. Oh. Och sen resten av emulgeringsmedel och glutamat. Men fan vad gott.
Ja, glutamat är jättegott.
Fan vad gott. Och så sitter man och bara mörsar in. Och så dricker man så här supersize läsk. Men
fort det blir lite, så här, det blir lite jobbigt i världen, då går det till ditt happy place. Man kan köpa öl och snacks.
Men när jag var på baseball, då var jag mindreårig. Så då var jag där med mina föräldrar och mina amerikanska släktingar.
Ja.
Så då var det ju läsk.
Ja.
Men oj vad gott det var med läsk. Och det bästa var liksom att man slängde ju bara allting på under sitt säte liksom. Sen kom det ju folk och sopa sen. Det var ju som man gjorde, men det var inte så att man tog med sig sina rester och slängde i någon sop.
Men det gör man väl inte på Friends Arena heller. Du släpper ju bara skiten. Sen är det ju sämre snacks där.
Ja, men så gör inte jag i Sverige kanske.
Nej, men det är du.
Ja.
Men jag gör det.
Okej, okay. Där är ju olika. Du säger att du är vänster, men sen så kommer någon lågavlönad arbetare och städar upp. Men det är kanske det som är meningen med ditt statement, att du vill skapa jobb, arbetstillfällen.
Det som är så fina med att vara vänster är att man har bra
värderingar,
men ibland tar man lite ledigt från det.
Precis. Fan, vad skönt.
Men du
jag semester.
Jag vill bara stanna kvar i det här fantastiska landet. Jag vet inte riktigt var jag är på väg, men och det är ju otäckt och obehagligt. Alltså den här presskonferensen som Donald Trump höll i natt när han sa att de började bara så här liksom planlöst prata om vilket fusk det var. Man fattar att han har gått på den här QAnon-konspirationen. Liksom. Man pratar om dem. Det är de som fuskar. Men vilka är de då? Är det den här lesbiska, judiska kommunistkonspirationen? Eller vad är det för något? Liksom? Men vilket fall som helst. Så apropå då att USA är sånt jävla liksom märkligt. Dels kombination av frihetlighet och strikt religiositet och hopplös byråkrati.
Mm.
Så såg jag igår ett, faktiskt en väldigt, väldigt intressant dokumentärfilm.
Mm.
Som handlar om Temple of Satan. Känner du till Temple of Satan?
Det fanns
en satanist-rörelse på 70-talet som det var han LaVey. Alltså de heter Church of Satan. Men nu har det växt fram en ny rörelse som heter Temple of Satan. Som känns som det har blivit en folkrörelse.
Mm.
Och den samlar ju framförallt så här autonoma protestmänniskor. Folk som... Typ folk som gillar South Park, skulle jag säga.
Okej, men alltså gör de det som en kul grej?
Nej, kul grej. En politisk grej, skulle jag säga. Och det är framförallt en... Som jag tolkar det så är det liksom... Det som LaVey höll på med var ju mycket liksom... Att bejaka... Satanismen känns ju väldigt... Kan ju vara, gå mot fascism. Den är ju så extremt individualistisk. Och satanismen handlar ju supermycket om liksom att frigöra de inre egna krafterna. Därför känns satanismen...
Men det fina med satanismen, det blir vad man gör den till. Lite grann. Alltså sådär, vad vill du att satanism ska vara för dig? Får jag fråga dig, känner du till satanismen? Nej. Kom in i tältet här, ska jag veta lite om satanismen.
Det var ju fortfarande så att de hade riter när de hällde liksom rödvin över topless tjejer och sånt där. Liksom.
Okay.
Precis som LaVey gjorde. Men,
vad skriver man på någonstans?
men det var ju framförallt, som jag såg det, så var det någon form av som lek med hela det amerikanska systemet. Mm.
Men som den här, vad heter den där spaghetti-religionen? Det är någon som skapar någon The Great så här, Spaghetti Monster. Alltså har registrerat det som en religion. Som också som en religionskritik. Då. Fortsätt.
Jo. för det är ju lite så det är. Men då startade den här rörelsen. Och de fick i början väldigt få. Men jag tror att det var en skatepunk-gäng som drog igång det. Och det är klart att de hade en religiös ton. Liksom. Vi tillber den här kraften som finns i oss, liksom det som behovstillfredsställelsen och så. Men sen så blev de allt fler, och det fanns också inbakat en stark kritik mot framförallt katolska kyrkan i den här religionen, eller i den här rörelsen, så vilket gjorde att gamla avfällningar från kristna samfund och ateister sökte sig dit. Och man kände också folk som hade varit utfrysta och ensamma och kanske kände sig så här, för att du bor i Ohio och är lite så här oklart gay och oklart nördig, och alla bara och kör runt i pickups och liksom lyssnar på Garth Brooks.
Mm.
Liksom, så känner lite ensam. Mm. Så här, liksom, den enda bögen i byn.
Mm,
många sådana var det som hade hakat på. Vilket fall som helst var det så att man utanför ett kapitolium i en av delstaterna så hade man satt upp Guds 10 bud eller 10 Guds bud.
Mm.
Och det tyckte de här satanisterna var helt sjukt att man har gjort. Mm. För att de har religionsfrihet i USA och religionen är ingen del av deras konstitution.
Mm.
Även om det står in God we trust och sådär. Men det finns, det är också inskrivet, vi har religionsfrihet. Så då tillverkade man en 4 meter hög satans staty.
Mm.
Som man tillverkade. Och sen så hävdade de att man skulle få ställa upp den bredvid 10 Guds bud. För att markera att alla religioner har rätt att existera här.
Mm.
Vilket mötte ett enormt motstånd. Alltså det var väldigt roligt att se de här kristna. Som var helt, och även du vet, så här, de här morgonankarna på de lokala tv-stationerna. Som bara plötsligt tappade det och blev helt galna och så. Men hela aktionen resulterade i att. För att de pekade på någonting konstitutionellt. Så man fick ta bort 10 Guds bud.
Mm.
Togs bort.
Ja.
Och sen så i en annan delstat så planerade man att sätta upp 10 Guds bud. Då lämnar man in en ansökan och får sätta upp Belzebub också bredvid. Och nej, då togs det bort.
Ja.
Faktiskt jävligt...
Fint gäng.
Ja, men fint gäng. Men det var på något
men
sätt
hur,
så... Men också, det är också det här, dels det här superreligiösa USA. Men också det här extremt fyrkantiga och byråkratiska. Vi måste följa konstitutionen.
Mm.
Gör att... Det funkade.
Ja, men såklart. Men det intressanta, men det är väl liksom, det är väl många konstaterat. Men det intressanta är ju att USA var ett sånt otroligt modernt land när det grundades då. På sent 1700-tal.
Ja. Mm.
Att man frigjorde sig från allt det här. Gamla och förlegade. Mm. Men att nu i Sverige, vi skulle ju betrakta Sverige som ett mycket mer modernt land. Och mer lättrörligt land än vad USA är.
Ja.
idag, trots att vi har en så här vila på gamla lagrar och så här grundas någon gång på 1100-1200-talet beroende på hur man räknar. Så det är ju lite så här, det är ju lite intressant i sig, kan jag tycka. Och det, att det krävs några snubbar i Vans och långa shorts med nyckelkedja som poängterar detta.
Nej, men alltså det är väl också att det är ett modernt land för 240 år sedan. Men ingen revolution, alltså en förändring måste följas av en ny förändring. På ett sätt så har väl kanske USA stagnerat då.
Men det är ju också med min gamla spaning som är så här, inte alls underbyggd, med att det finns inga stora länder som funkar. Alltså det är ju så här, det är lätt att peka på USA vad dåligt det funkar. Ja. Men då ska man hitta, alltså Tyskland och Japan är de enda liksom exemplen på större länder som jag tycker funkar. Alltså nu pratar jag om invånare antalsmässigt.
Ja.
Det är väl liksom de största länderna som funkar. Sen finns det ju inga bra exempel.
Okej. Okay. Jag kan inte säga emot, jag har ingen.
Nej.
Jag vet inte vad jag ska säga. Hur är det med Indien till exempel?
Ja, det funkar inte.
På vilket sätt funkar det inte?
Men det är ju ett u-land ju.
Är det?
Ja, alltså det är klart att det finns
high-tech. Det finns ju orättvisor, ja, det finns stor slum och så,
tech.
Men vad betyder funkar?
Ja, men alltså till exempel att du har en hindu-nationalistisk rörelse just nu som är lika allvarlig som Putin och Erdogan till exempel. Ja. Och plus att det är ett jävla skitland ju. Det är jättegod mat och de har
rolig dialekt.
Och de har liksom IT-teknologi i Bangalore. Men det är ju ett jävla skitland. Och det är ju liksom, det är USA och Ryssland också. Så det är liksom ingen rasism.
Men Japan är också ett jävla skitland.
Nej, det tycker jag inte.
Alltså där folk jobbar treskiftet av livet.
Men det är ju problematiskt.
Och man kvinnosyn från Shoguns dag.
Ja, men jag skulle ändå säga att det är ett fungerande land om du jämför. Kvinnosynen har ju Ryssland och Indien också. Plus att de har andra problem.
Jo, alltså, jag skulle inte säga att Ryssland fungerar. Men jag menar, Japan fungerar ju utifrån perspektiv.
Jag försöker vara snäll och jag måste hitta ett asiatiskt exempel. Liksom. Ja. Annars så blir ju den här eurocentriska rasistgubben.
Men hur är det med Sydkorea? Funkar inte det?
Jo, det funkar.
Ja. Men det är inte ett stort land?
Men Tyskland har väl 80 miljoner invånare.
Ja.
Men det är också någonting med dels hur många invånare ett land har, men dels också liksom hur stort landet är.
Mm.
Alltså det finns ett problem i sig att hålla ihop ett...
Ja.
Men å andra sidan, Kanada fungerar och det är enormt. Så det är liksom ingen ursäkt för USA egentligen.
Nej, men nu, Kanada är bara 30 miljoner invånare.
Ja, men jag menar liksom, om man bara tar själva liksom ytgrejen.
Ja, ja.
Jag hör ju att det är liksom en teori som måste förfinas.
Jag vet, men jag tänker också så här, du säger att det finns bara två stora länder som funkar och sen så drar du upp de två länder där det för 70 år sedan verkligen inte funkade och som fick en riktig så här... Där var det så kontroll och allt elit på hela det politiska systemet. Både i Japan och i Tyskland. För 80 år sedan i Tyskland, då var ju det en diktatur. Kanske känner till.
Ja, men det känner jag till. Men nu pratar jag om hur det är idag.
Ja, men jag menar att 80 år är ingen lång tid. Det funkar därför att det har havererat.
Ja.
En gång.
Okej, okay. Så det är det som gör att rebooten i sig är...
Ja, liksom jag tänker så här, ingenting är konstant, ingenting är för evigt. Allting måste gå mot sin undergång på något sätt, eller mot förändring.
Mm.
Ja. Alltså jag måste bara säga en grej till angående de här satanisterna, det var ju fruktansvärt roligt. De skulle ha ett konvent och de lyckats få tillåtelse att ha en konvent och hålla en satanistisk mässa i Boston.
Mm.
Och Boston är ju superkatolskt, superduper katolsk stad. Och då så vilket mobiliserade en enorm kraft från, och de här är ju framförallt autonoma vänstermänniskor, de här satanisterna skulle jag säga. Eller inte vänster, men de folk som är på att protest.
Mm.
Så här, aktivister.
Mm.
Som åker dit med sina, som du säger, trekvartshårs, svarta skjortor och piercings och gråstar och allt vad de har, de här knasbollarna. Så ska dit och hålla mässa. Och de är ju också humorister, måste man säga. Men det mobiliserar ju hela den katolska communityn i Boston. Och till att göra en lång marsch genom stan. Och den var väldigt religiösa övertoner. Där man såg att folk riktade blicken mot Herren Gud. För att Gud var nu under attack. Och då kände jag sen någon slags värme för de här katolikerna, för de har inte, det har inte varit skarpt läge på länge för dem. Men nu var det skarpt läge. Nu behövdes det verkligen den här religiositeten.
Det var aldrig riktigt skarpt läge när deras präster blev anklagade för att vara pedofiler. Då var det inte riktigt skarpt
läge. Det är också
läge.
Ganska intressant, för det var en av de här snubbarna som var med i TST, alltså Temple of Satan, som sa att jag var lite tvekis till TST när jag kom till Boston, men när jag såg de här katolikerna går runt och var rädda för att vi har fri sex, när de själva sätter på barn och skyddar gamla pedofilpräster, då blir jag verkligen övertygad. Satanismen var så jävla bra.
Ja. Ja. Men det låter som en helt underbar rörelse.
Ja, men det var otroligt sympatiska faktiskt.
Men hur många, liksom, nu är det olika från person till person, men skulle du säga att liksom, den generella medlemmen i Temple of Satan är liksom, hur många procent är han eller hon riktig satanist, och hur många procent är det bara liksom en kul grej för att liksom peka på?
Jag kan inte uttala mig om det.
Nej. Men vad är din känsla liksom?
Min känsla är att det finns en mörkare botten än vad den här dokumentären visade.
Okej.
Okay. Men i frågan var mörk botten.
Så det är en glättig dokumentär på det sättet.
Nej, men den var ju trevlig, men det var ju humoristiskt. De drog till den här staden Salem som är känd för sina häxprocesser på 1700-talet. Som Arthur Miller har skrivit en pjäs om också. Och så köpte de hade rätt mycket pengar. De har 50 000 medlemmar i USA. De köpte ett hus där, vitt hus, alla hus är vita, målar i svart.
Mm.
Och sen så startar de en liten gift shop där inne. Ja. Man kan köpa t-shirts och muggar. Och
det låter ju härligt. Det låter lite grann som så här, när vi höll på med alla mina kamrater på den tiden.
Ja.
Att det var ju så mycket så här kul gimmickprojekt och så.
Ja, exakt. De är lite, jag känner någon slags så här, ja, men det här är lite som så här AMK eller specialisterna humorister.
Mm.
Och sen så gjorde de en annan grej också. De drog till en kyrkogård där det låg mormoner.
Ja. Levande eller döda?
Döda.
Tänkte de låg och solbadade?
Nej, det låg... Det ser mormoner utsattas för sol. Det är en blekare religion.
Det är sjukt. Men,
mormoner
och plus att det inte känns som att de så här, går till, tar på sig bikinin och går och lägger sig på en kyrkogård.
Nej.
Det är mer danskar.
Ja.
Eller
hur? Nej, men det var döda mormoner.
Men i Danmark, det är ju inget konstigt. I Köpenhamn och går in på en kyrkogård och så ligger en tjej i bikini där och röker en cig.
Ja, men det är inte i Stockholm heller. När jag var ung på så låg var ju... ett topless säkert ställe, för det var på 80-talet. Det var ju Katarina kyrkogård. Ja. Kunde man gå.
Sen så... så här. Klart om man vill se ett par patta vid Cornelius grav.
Det var innan Cornelius var död faktiskt.
Okay.
Men då sen så sa kyrkoherden ifrån.
Tog en genväg genom Katarina kyrkogård. Vilken hjärtattack. De här unga som de här ungflicksbrösten så här, skapade liksom en enormt tryck på hans liksom helt så här, nedmonterade liksom, så här, kardiologiska system.
Ja, men fast som helst så drog de inte, de hade en ritual på en mormonsk kyrkogård. Och det var att de skulle samkönade par hånglade med varandra ovanför mormonska gravstenar.
Ja.
För tydligen så är det så att, och så sa de, vi gör det här för att då kommer vi att frälsa dem till homosexuella in the afterlife. Och då, vilket gjorde att rubrikerna i de här tidningarna var så här, they turn dead people gay.
Men det, vad heter dokumentären?
Jag kommer inte ihåg, men det var på SVT igår.
Ska man söka på Satan eller?
TST.
TST. TST. TST.
Jag vet inte vad T står, men Temple of Satan.
Det
är fruktansvärt roligt när du ser, när du plötsligt säger these people, they turn dead people gay. Då ser man ju som hela South Park potentialen i det här projektet.
Det är helt fantastiskt. Men när verkligheten blir South Park.
Ja, verkligen.
Det är fantastiskt. Donald Trump är ett annat exempel. Men du, tack för det evenemangstipset. Och jag kan ju berätta ett annat evenemangstips. Det är att de här föreställningarna som jag tjatat om spriten, som jag skulle spela nu i förra veckan. Mm. De har fått nya datum.
Ja, jag såg det att du har blickat så långt fram i tiden som till maj.
Ja, jag tänkte så här, men nu lägger de så jävla långt fram så att sen, nu måste den här covid, då måste plågan vara över.
Då är det över.
Eller jag tror inte det är över.
Nej.
Men jag tror att det kommer vara en hård vinter.
Mm.
Men jag tror ju att smittalen kommer gå ner så småningom. Genom restriktioner, men också genom att vi återigen hamnar i en period där vi är utomhus.
Men det finns väl också någon slags märklig konspiration som säger att det ska finnas ett vaccin från... Som ett vaccin som kommer att skyddas mot covid, men som kommer kunna göra att CIA kan läsa våra tankar.
Okej, men det är intressant. Jag kommer ta det vaccinet kan jag säga. Jag har inget att dölja. Men det är också torsdagen den 13 maj är de här föreställningarna.
Ja.
Och vill man, man kan gå in på min hemsida fritte.se, där hittar man länkarna högst upp. Det finns också andra gigs.
Ja.
Som jag gör framöver här.
Fritte.se.
Gå in på min hemsida fritte.se.
Ja, det var något nytt.
Nej, det har jag haft hela tiden, men jag har inte, liksom, jag har inte pluggat
bra, bra pluggning.
Och jag vill säga att jag är Fritte Fritzson på Instagram och Twitter. Fritte Fritzson med Z och S. Följ mig gärna. Det känns som att det står och stampar på Instagram. Jag har haft 6500 följare sedan jag började med Instagram. Det känns lite grann som ett hån. Speciellt när andra som har 10 000 följare bara swipe up for info.
Ja, jag vet. Jag vill ha den lilla bocken bredvid mitt namn.
På Twitter?
Ja, jag är på Twitter. Jag fick en ny följare på Instagram i veckan som gjorde att jag skulle lägga från min telefon och luta mig tillbaka och bara le en stund.
Okej.
Okay. Ja. Jag tror han följer dig också. Gubbsynt. Björn Karlberg.
Jaha, ja visst.
Alltså fan vad stolt jag blev. Ja, jag var genast tvungen att gå igenom hela Anders Thorssons sparring då på Instagram och kolla så det inte var något pinsamt eller dåligt eller ogenomtänkt. Ja. Så att jag verkade bra. Liksom.
Ja. Det är så här, tvätta din profil.
Ja, tvätta din profil. Nu har gubbsynt hakat på.
Ja. Vad kul, men du, stort grattis till dig.
Ja.
Och du heter då Anders...
Thorssons sparring på Instagram. Följ mig gärna. Mm. Gör som gubbsynt. Mm. Följ,
och gör inte bara så att du följer Anders, utan gå även in och gilla hans inlägg. Ja. För det uppskattas alltid att man får likes.
Ja.
På det man gör. Då känner man sig levande. Ja. Då känner man sig bekräftad.
Ja.
Och sen kan man också såklart bli Patreon till den här podden. Om ni vill höra lite så här roliga rants. Och liksom,
om er själva.
Om ni vill höra lite freestyle info freestyle. Kring er själva. Så gå in på patreon.com/4meter och ge en donation. $1, $2 per avsnitt eller något sånt där. Mm. Så blir vi oerhört glada. Det kan till och med bli så att vi åker till Köpenhamn för pengarna. Eller köper nya sladdar. Det känns som att det behövs.
Ja, ja, verkligen. Och med det sagt, vi ses nästa vecka.
Puss!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.